Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Jag heter Jakob Bursell.
Och vi kan väl, innan vi börjar, bara prata lite om förutsättningarna för den här podden.
Ja.
Det är ju så att Kapitalet kan man välja att betala för om man går in på monopol.se. Man kommer alltid få det mesta av Kapitalet gratis. Men om det är så att man lyssnar på Kapitalet gratis, det är verkligen helt okej, vill jag säga.
Verkligen.
Men vi skulle vilja be om en liten tjänst. Som är att man betygsätter Kapitalet i Spotify eller på Apple Podcast och sådär. Det låter som att det är en sån töntig grej som poddare ber om. Men det gör faktiskt jättestor skillnad. Jag kan inte riktigt förklara varför det gör stor skillnad, men...
Ja, men det har ju med algoritmerna och sånt att göra. Vilka poddar som syns i poddspelaren och så vidare.
Det är ju så, man kan alltid säga att det har med algoritmerna att göra. Är det alltid liksom motivering för allt. Men så är det. Lyssnar ni gratis, då får ni fan steppa upp och sätta några stjärnor här.
Mm.
Fem.
Ja, det är en deal.
Deal. EU News den här veckan. Håll i dig. I förra veckan så ställde sig Ursula von der Leyen, den europeiska kommissionens ordförande, på en presskonferens i Bryssel för att prata ut.
Yes, we like competition, that is good. But it has to be fair. There has to be a level playing field and it has to be transparent.
Ursula von der Leyen är en sån ur-europeisk kraft. Har du tänkt på det?
Ja, men det är också så här stående skämt som du brukar dra. Du gillar de här europeerna.
Ja, Christine Lagarde är ju samma.
Ja.
De har såna europeiska frisyrer och europeiska kläder. Herman von Rompuy är en annan sån.
Ja, men det är ju svårt att veta från vilket land de kommer.
Ja, men alltså, Ursula von der Leyen är helt... Är hon tyska? Är hon fransyska? Är hon belgiska? Eller uppstod hon bara när Robert Schuman och Jean Monnet skakade hand och bildade kol- och stålunionen? Ingen vet.
Så jungfrufödsel.
Precis. Född i Bryssel men representerar tyska CDU eller vad det heter. Det är så mycket Europa.
Ja.
Otroligt.
Ja, jag håller med.
Det hon pratar om, det är naturligtvis då någonting ur-europeiskt också. Sprit. Och inte vilken sprit som helst, utan den väldigt europeiska spriten, konjak. Mm. Gillar du konjak?
Nej, ingen stor fan.
Nej.
Är du det eller?
Nej, alltså min pappa, jag är lite halvförtjust i grosshandlargrogg som är eau de vie och sockerdricka. Min pappa rekommenderade en gång en variant av den som heter pommack och konjak. Den är team för att den rimmar. Får man rekommendera groggar? Nu har vi gjort det. Slutramsat, konjak har blivit en central del i en av Europas verkliga ödesfrågor. Relationen med Kina. För det som hänt är att Kina inlett en utredning på vad som egentligen händer med priserna på europeiska druvspriter. Någonting, hävdar Kina, är i görningen. Men vi talar från början då. Kanske inte från början, så långt tillbaka orkar vi inte gå. Men vi går några år bakåt i alla fall. Kina är EUs största handelspartner och EU är Kinas största handelspartner.
Jaha, det hade jag faktiskt inte gissat, tror jag.
Nej, inte jag heller. Källa Politico, men...
Ja, men det är väl det.
Det är bra. Vi är båda viktiga för andra helt enkelt, kan man säga. På ett sätt så är vi väl allierade i handel. Och 2013 så skulle det här understrykas ytterligare. Då la man nämligen fram någonting som heter Comprehensive Agreement on Investment. Chai. Någonting jag säger.
Ja.
Det här är ett investeringsavtal som beskrivits som Kinas mest ambitiösa avtal någonsin. I princip så går det här avtalet ut på att man ska göra undantag för EU-bolag för många av de här reglerna som finns i Kina. Du kanske är bekant, det finns ju många så speciella regler för hur man får driva företag i Kina.
Men typ att man måste starta ett så här samägt bolag med kineserna för att kunna exportera eller producera saker i Kina och sånt.
Precis, alltså Kinas marknad funkar inte som marknaden i väst funkar, utan det finns då dels så, som du beskriver, något som man kallar för joint venture, som går ut på att man, ja, exakt hur du beskrev. Det finns också kapitaltak, man får inte införa in hur mycket pengar i landet och sånt där. Men sen som en del av det här joint venture så blir det också så att de Kina uppmuntrar starkt, kanske man ska säga, någonting som kallas för transfer of technology. Okay. Som går ut på att man bör liksom flytta teknologin och patent till det kinesiska bolaget från det europeiska bolaget. Ja. Så att det finns där. Det här är en del av någon sån större strategi som jag för mig heter bara Made in China, vilket känns lite kul. Det här är grovt förenklat, naturligtvis. Men det finns speciella regler i Kina. Och det här är ju då ett väldigt stort problem om du är ett europeiskt bolag som vill ta dig in i Kina. Men det här investeringsavtalet, CAI, en del av det avtalet, den största delen av det avtalet, går ut på att man ska kunna strunta i de här reglerna.
Jaha, okej.
Okay. Det ska liksom funka som i EU, i Kina, om man då är ett EU-bolag. Och det här blir liksom på något sätt det så här ultimata godkännandet av Kina som en så här betrodd handelspartner. Trusted partner.
Ja. Ja, men det är väl också, kan jag tänka mig, någonting som EU har krävt av kineserna, för att de här hindrarna som man sätter upp är rätt jobbiga för de europeiska bolagen.
Precis, och det här avtalet är naturligtvis 1 miljon sidor långt och innehåller olika klausuler till höger och vänster. Ja. Och det tog 7 år att förhandla fram. Man började förhandla 2013. Ja, mer än 10 år sedan. Och sen fanns det klart 2020, för då hade man vänt och vridit på alla de här klausulerna tills alla var nöjda, eller åtminstone inte missnöjda.
Jag tror att man inte är chefsjurist på Kai.
Det jobbet är ju över nu. Grejen är att det kanske inte är över i och för sig, för att det här avtalet har fortfarande inte skrivits på, eller det har inte ratificerats. Det har inte ratificerats. Eller så här, som det är med EU, så finns det alltid en till instans i EU. Det har ratificerats i EU-rådet, alltså EU-toppmötet. Den europeiska kommissionen har också godkänt det. Men Europaparlamentet, de har inte godkänt det.
Mm. De tre pelarna, eller vad heter det?
Precis. Anledningen till att de inte har ratificerat det, det har inte riktigt med handel att göra, utan det har med övrig politik att göra, kan man säga. Kortfattat så kan man väl säga att Kina bedriver vad som beskrivs som ett folkmord på, visst heter det igurier?
Något sånt.
Någonting sånt, ja. Det är den här muslimska gruppen i alla fall i Kina. Och EU har då satt in sanktioner mot 4, tror jag det var, kinesiska statsmän för att markera mot det här på något sätt. Mm. Och som en motreaktion så har Kina satt in sanktioner mot olika EU-byråkrater och diplomatiska grupper och lobbygrupper och även, tror jag, vissa EU-parlamentariker. Mm. Och som svar på det så vägrar Europaparlamentet ratificera det här avtalet. De håller liksom tills Kina släpper sanktionerna. Man kan säga att de håller avtalet gisslan.
Och liksom antar att Kina behöver det här mer än Europa?
Det är väl någonstans det man tror. Eller att Kina i alla fall skulle gynnas av det och kanske tar mer skada av det inte.
Okay,
ja. Det är väl, eller så vill man bara göra en... Man kanske tycker att politik är viktigare än marknad, eller vad man ska säga. Det som har hänt istället för det avtalet, det är ju då någonting som kan liknas vid ett handelskrig. Och det här handelskriget, det handlar delvis om konjak. Men det handlar ännu mer om en mycket, mycket, mycket större marknad än sprit. Efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget. Och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition, eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på, för liksom, man hade kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, man vill ha lite konkurrens, och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska, ja, men typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip, och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en, det är en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att göra, hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det heter världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon, om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar, vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpoddkapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Så ett handelskrig mellan Kina och EU håller på att utveckla sig. Det handlar om konjak, men det handlar också inte om konjak, utan om någonting större. Bilar.
Ja, en europeisk specialitet.
Det är ju det. För att förstå vad det är som pågår så måste man förstå ett par saker. Vi har ju beskrivit hur Kina och Europa har varit partners. Att man har varit på gång att skriva ett fett avtal, att man är väldigt beroende av varandras handel. Men att det här avtalet har då fallit på, vad ska jag säga, mänskliga rättigheter grunder, kanske man kan säga.
Yes. Mm.
Men partnersdelen är bara ena delen av historien om sino-europeiska handelsrelationer. För det finns en annan sida av det här myntet, rivalitet. I mars 2019 så presenterade Europakommissionen plötsligt en 10-punktslista. Den här verkade komma lite out of the blue. Marknaden togs lite på sängen av den här 10-punktslistan. Det var en lista för hur man skulle deala med Kina i olika ekonomiska fall. Och då beskrev kommissionen Kina som systemiska rivaler, systemic rivals. Man skrev att Kina är an economic competitor in pursuit of technological leadership and a systemic rival promoting alternative models of governance.
Okej.
Okay. Och sällan så är väl det här så tydligt som när det kommer till bilar. Och det här säger sig själv lite grann kanske, men bilar är väl, får man väl säga ändå, någonstans där den heliga graalen vad gäller konsumentvaror.
Ja, men det kan man nog säga. Och en enorm industri som, jag menar, man hör ju att typ en Tesla-fabrik i Tyskland kan sysselsätta 10 000 personer. Så det är ju en jättestor arbetsgivare och jag vet, på alla sätt säkert är bra för ett lands ekonomi att tillverka bilarna.
Ja, men, alltså, ja, men verkligen. Alltså, det är inte bara så att bilar är dyra att tillverka, utan som du säger, det ger mycket arbetstillfällen och så här, hela länder kan ju fungera som så här, underleverantörer och historiskt har det ju varit symbolen för olika länder också, att så här, ja, men Volvo var symbolen för Sverige.
Ja, men, och en hel del prestige också. Mm. Att ett land som inte har, som har ett eget bilmärke, det är inget land.
Precis, och det som har hänt är att bilmarknaden nu är mycket öppnare än vad den varit på länge. För att tidigare så har det varit väldigt mycket en varumärkesbusiness, en legacybusiness, en prestigebusiness, precis som du säger. Där, liksom, det är ungefär samma bolag som har styrt i väldigt många år. Om du skulle försöka starta ett nytt bilbolag för 25 år sedan, då skulle du haft ganska allvarliga problem, skulle jag tro. För det är ju Ford och Toyota och Volvo och Volkswagen. De bara fanns där och hade sina positioner. Varenda mikrosegment ner på... Det fanns en bil som var till för arkitekter och en bil som var till för inredningsarkitekter, om du förstår vad jag menar. Och de varumärkessegmenten var så satta. Det som kunde hända var väl att man kunde byta position inom bilindustrin. Och bilindustrin har ju också konsoliderats väldigt mycket, att de har köpt varandra och sådär. Men det kom inte riktigt några riktigt nya spelare. Och sen var det också så att i och för sig så köpte Kina just Volvo, men det kom inga bilar från Kina heller riktigt, förrän det plötsligt gjorde det. För nu kommer ju då elbilarna. Och även om det är samma produktkategori som alla gamla spelare kan och kommer vara, eller åtminstone kommer försöka vara en del av, så är det också så att det plötsligt finns möjlighet för nya bolag att etablera sig. Och de här bolagen är då inte sällan från Kina. I Dagens Nyheter för en vecka sedan så kunde man läsa ett stort test av vilka kinesiska elbilar man vågar och inte vågar köpa. Och alltså, nu, det ska väl erkännas, jag är i och för sig hyfsat bilintresserad, men jag är kanske inte jättebilintresserad. Men jag kände inte igen hälften av de här märkena. Men
hur många finns det?
Jag vet faktiskt inte, men de som nämndes i den här artikeln, BYD, NIO, Li, Shidu, Iways, DFSK, alltså...
Precis, och alla kommer samtidigt. För det här har vi pratat om några år, att snart så kommer kinesiska elbilar komma till Sverige. Och så har det inte hänt, och så har det inte hänt, men nu så kommer alla samtidigt.
Nu händer det, och de försöker ju etablera sig inte bara i Sverige utan i hela världen. Men Kinas egna marknad för elbilar går inte så bra, och USA har då infört tullar som gör att de här bilarna inte riktigt kan importeras på samma sätt. Så att det är mot Europa som de här bolagen vänder sig. Och det är ju fair, det får man göra. Man får ju försöka etablera sig på en annan marknad. Men, tycker Europa då, alla de här kinesiska biltillverkarna får bidrag, eller subventioner kanske man ska säga, för att göra de här nya electric vehicles. Och
av kineserna då?
Av Kina, precis. Mm. Precis. Och det EU misstänker, det är att det här handlar om gammal hedlig prisdumpning helt enkelt. Att man som stat går in med pengar, ser till att det blir väldigt billigt att göra de här bilarna, exporterar dem utomlands, kör över all konkurrens, no pun intended, i Europa, och sen så kommer alla andra liksom slås ut från marknaden för att de här kinesiska bilarna har varit billigare.
Just det. Och sen om en slump så stiger priserna lite efteråt.
Det är väl steg två i prisdumpning. Ja. Alltså, om vi tänker att det här är prisdumpning och att de följer prisdumpningsplaybooken, så ja, då är det fas två. Mm. Så att EU har då inlett en utredning för att se om det är så här eller inte. Är det här prisdumpning? Och Kina har blivit rasande. Så vad gör man då när ens eget prestigeprojekt har blivit anklagat för att inte spela på lika villkor som sitt motstånd? Man anklagar någon annans prestigeprojekt för att inte spela på samma villkor som ens motståndare. Så, druvsprit, konjak. Nu görs en liknande undersökning i Kina av kinesiska staten för att reda på om det inte är så egentligen att EU-bolagen prisdumpar sin konjak när de säljer den till Kina. Och att kinesiska druvdestillat-tillverkare nog missgynnas av det här. Och det ska sägas att det här är inte en jättemarknad, det är inte som elbilsmarknaden. Men för de här bolagen, som ju är, åtminstone för vissa stora franska länder, prestigeprojekt, så är det här en jättestor marknad för konjak. Alltså, Kina står för 48% av omsättningen av liksom, den totala konjakmarknaden. Man
är det
sant? Mycket konjak där. Ja.
Vad roligt. Mm. Ja, jag vet ingenting om Kina, eller väldigt lite i alla fall. Och vet, alla minst vet någonting om dryckesvanorna.
Ja. Ja. Ja, men det är en stor grej. Så att det här är en biggie för de här bolagen. LVMH, alltså Louis Vuitton Moet Hennessy, som väl är, nu tror jag att det är Europas näst största bolag. Förut var det största, men nu är Novo Nordisk om. Och Pernod Ricard tappade båda på Parisbörsen. Det är så kul att Parisbörsen bara består av exakt det man tror att det består av. Att det bara är så här, gå ner för Champs-Élysées. Vad finns det för typ premiumaffärer? Ja, det är exakt de som är på Parisbörsen. Ja. Shit hit the fan. Och Bureau National Interprofessionnel du Cognac blev rasande och hävdade, det här är då någon slags samordningsorganisation för konjaktillverkare i Frankrike. De hävdar då att de absolut inte håller på med någon slags prisdumping. De har släppt en rapport där de pekar på att prissänkningen i Kina jämfört med resten av världen bara är 16%, vilket är helt normalt i ett land med andra prisnivåer. Det ska sägas att det är inte så att alla i EU älskar det här heller. Många EU-länder har ju avtal med Kina som ligger utanför de här EU-avtalen. Mm. Italien till exempel börjar bli en ganska stor handelspartner med Kina. Det pratas om att italiensk statsskuld ska köpas av Kina och att Italien som första G7-land ska bli en del av den här One Road, One Goal eller vad heter det, någon sån jättestort kinesiskt, Road, ja, kinesiskt projekt som de håller på med som ska, jag ska inte säga ta över världen, men ni fattar vad jag menar.
Det verkar som att man riktar udden väldigt mycket mot Frankrike här. Mm. Eller hur? Samtidigt som bilindustrin i Europa förknippas mycket med Tyskland. Jag antar att den största liksom, bilexportören i Europa är just Tyskland och inte Frankrike, även om Renault är ju typ ett väldigt, väldigt stort bolag.
Nej, men givetvis är det så, och det finns ju absolut de som menar att är det inte lite hyckleri av tyskarna, för det är ju, Tyskland är ju de som bestämmer i EU, medan fransmännen är de som får positionerna i EU. Ja. Det är så som man har delat upp Europa. Är det inte lite hyckleri att man liksom anklagar just den europeiska bilmarknaden för att vara riggad när man är Tyskland, jo, och har skapat, hävdar vissa då, ett helt valutasystem bara för att gynna de tyska biltillverkarna.
Just det. Men det är intressant att tänka sig att man i Kina ändå kanske har funderat på vilken typ så här bransch ska vi ge oss på för att få störst effekt. Mm. Men det måste ju, det här måste ju föregått av en sån tankeverksamhet, ja, antar jag.
Verkligen, och jag menar, det är väl så att... Alltså...
Vi ger oss på en tjänst att styra fransmännen för att liksom få största skada mot EU nu.
Ja, men nu sa jag lite på skoj att tyskarna bestämmer allting och fransmännen får alla symboliska positioner. Men jag menar, om man då ska göra en symbolisk handling, mm, så är det klart att man ska göra det mot de som har de symboliska positionerna.
Ja, absolut, så blir det bondeuppror sen på Champs-Élysées. Liksom
någon kommer dumpa gödsel. Nej, men du vet, halvrutna druvor, du ser det ju hända.
Det är briljant.
Men jag menar, i slutändan så handlar det här såklart inte om konjak. För att i den här presskonferensen som vi började med att spela upp ett klipp ifrån, så säger ju då den ureuropeiska Ursula von der Leyen egentligen rakt ut vad det här egentligen handlar om.
What our relationship to China is concerned, it is very important to be very frank about the facts. We have a 400 billion trade deficit with China. And it increased drastically over the last years.
Europa har alltså ett enormt handelsunderskott mot Kina, och handelsunderskott är makt, och makt är pengar och pengar är handel, för att ta den där ramsan baklänges. Så att, ja, visst, det blir väl så att konjak någonstans hamnar i fokus, men det är väl allt det andra, allt den här backstoryn som det kanske egentligen handlar om, och jag är väl väldigt förvånad om druvsprit blir den sista saken som EU och Kina bråkar om.
Mm. Nej, men det är väl helt rätt att gå på de här i det stora hela liksom inte så himla betydelsefulla i ekonomisk mening verksamheterna, men ge sig på någonting som typ har stort symbolvärde.
Ja, nästa gång blir det champagne.
Ja, men precis.
Då gäller det. Ja, men ska vi säga så, det här har varit Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Jag heter Jakob Bursell.
Härligt. Vi är tillbaka på måndag igen. Då ska det handla om värdet av gratis. Va? Det var okej.
Se fram emot det.
Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på relationen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse. Mm. Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck. Och så. Det har alla
jag
människor.
Jag med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd Marknaden, daterad 25 mars, om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen, och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju, det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder, ja, eller hur sliten skulle kunna vara. Eller sådär.
Ja, men det är precis så här det ska funka.
Vi kommer höra mer från Karla kommande veckor, men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på karla.se, alltså karlamuseet.se.
karlamuseet.se, stort tack till Karla.
Tack!